Ja, hör ni. Jag hoppas att ni hör mig. Jag är förkyld, jag har lite problem med halsen. Och när jag kom in och gav de här USB-sticken här uppe till våra unga vänner som sitter här uppe. Jag sa, George, ja, jag är också krasslig i halsen. Jag sa, vad bra, då kan jag ta första delen av predikan och så kan du ta den andra halvan. Så vi får se om det håller hela vägen. Det är Fars dag idag. Så hoppas att ni har firat era fäder. Om ni inte har gjort det så gör det ingenting. Bara ni firar dem varje dag. Det är liksom det som är det viktiga. Men sen är det ju så att inte alla har någon far kvar eller inte har kontakt med sin pappa. Men vet ni, då är det så bra att vi har en far i himlen. Den bästa av alla pappor. Han älskar som ingen annan. Han känner oss som ingen annan. Och jag menar, all det negativa som jordiska fäder kan förmedla ibland, det är borta när vi tänker på vår far i himlen. Det är bara ljus, det är bara kärlek. Så han är värd att vi prisar. Och det hoppas jag att vi inte bara gör på farsdagen. Utan att det kommer upp på väggen. Vet ni vad som står i psalm 119, vers 35? Förlåt. Alltså jag är ju lite hemsk, jag vet. Men där står det ju, led min vandring efter dina bud. Den stigen går jag med glädje. Och jag vet inte om ni har tänkt på det när den här bildningen har kommit upp lite då och då. Det finns ju en vägmarkering på en sten där. I vit, blått och orange. Och det är en markering som finns när man vandrar i Israel. Man kan vandra från norr till söder genom hela landet. Och då får man följa den här markeringen. Och utan dessa markeringar, det skulle vara väldigt svårt att hitta rätt. Så det är därför jag valde den här bilden när jag tänker på Guds bud. För de är ju, som vi redan har konstaterat flera gånger, de är ju de här fantastiska vägmärken som Herren har gett till oss. Så att vi hittar rätt, så att vi inte kommer vilse. Och det är inte roligt att komma vilse. Tänk er, ni är ute och går någonstans. Och så hittar ni inte längre vägen. Och så börjar det bli mörkt och det börjar bli kallt. Och så hör ni vargen som ylar. Ja, det räcker med en katt som springer över vägen och så blir man förskräckt. Vi har inte så många vargar här nere. Men alltså just det här, det är inte roligt att gå vilse. Och därför har vi ju en far i himlen på farsdagen. Han är så intresserad av dig och mig. Så till den grad att han vill hjälpa oss. Alltså de här budorden är inte till för att göra livet svårt för oss. Utan han bryr sig om dig och mig. Han vill att vi ska ha det så bra som möjligt på vägen till himlen. Och då kommer vi nu till det åttonde budet. I andra Moseboken i 20 kapitlet i vers 15. Och där har vi också en bild. Du skall inte stjäla. Det var enkelt, eller hur? Det här kan vi hålla utan problem, det här budet. Så här kommer vi aldrig att se ut. Så det var ju lätt, då kan vi gå till nästa bud. Eller inte riktigt än. Det här åttonde budet omsluter faktiskt, berör faktiskt på många sätt även de andra buden. Hur då? Jo, att mörda Det är ju att stjäla en annan människas liv. Eller att begå äktenskapsbrott. Det är ju att stjäla en annans make eller maka. Om vi inte håller vilodagen, ja, men då stjäl vi kvalitetstid från både Gud, oss själva och våra närmaste. Vi stjäl kvalitetstid och så vidare. Så budet om att inte stjäla är det enda budordet som är helt och hållet utan begränsning. Vad menar jag med det? Jo, alla de andra buden som vi har tittat på hittills, som är riktade till en specifik grupp. Till exempel femte budet är riktat till barn och deras föräldrar. Ni ska hedra fader och mor. Så det är riktat till barn och föräldrar. Det sjätte budet, det handlar om att vi inte får ta livet av oskyldiga människor. Så det har vi liksom den gruppen av oskyldiga människor som är skyddade av det budet. Det sjunde budet, det är riktat till gifta par och att vi ska skydda just äktenskapet. Så det finns ett begränsat område, väldigt specifikt. Men budet som säger att vi inte ska stjäla, det är helt obegränsat. Det är inte riktat till någon speciell grupp. Det står inte att du ska inte stjäla ifrån staten, men du får gärna stjäla ifrån din granne eller så. Alltså det finns ingen begränsning. Och det finns inte heller någon antydan om vad vi inte skulle stjäla. Och det innebär, om det inte finns någon begränsning, att allt är inkluderat. Vi får inte ta något alls som tillhör antingen Gud eller en människa. Ingenting. Och för att underlätta lite grann kan vi dela in detta allt i tre olika kategorier. För det första, vi får inte stjäla människor. Vad säger han? Jo, vi får inte stjäla människor. Vi får inte röva bort eller kidnappa människor. Tänk hur den kristna kyrkan har blivit skyldig när man under århundraden har stött slavhandeln och argumenterat utifrån Guds ord. Men om vi förstår det här åttonde budet på rätt sätt, så kan vi aldrig med Bibelns stöd vara förespråkare för det klassiska slaveriet, där man röver bort människor från deras hem, från deras familjer, från deras hem, och så för man bort dem till ett främmande land. Det finns ingenting i Guds ord som skulle stödja detta. Du ska inte stjäla innebär också att du ska inte stjäla människor, röva bort dem och föra bort dem. Men ni som kan eran bibel, ni vet att det står ju en del om slavar faktiskt i bibeln. Hur ska vi nu kunna förstå detta? Tillåter inte bibeln slaveriet? Och det är ett faktum. Ämnet förekommer på flera håll i bibeln, men om vi läser uppmärksamt, om vi läser noga, så är det en annan sorts slaveri som Bibeln talar om. Det Bibeln talar om, det är det vi idag skulle kunna kalla för kontraktsanställt för en begränsad viss tidsperiod. Man är inte längre självständig, man är inte längre herre över sin egen gård, för man har blivit skyldig. Man klarar inte av att betala sina skulder och så går man och jobbar åt någon annan. Och det finns en fantastisk grej i Bibeln när det gäller just den sortens slaveri. Och det är jubelåret. Så senast efter 50 år skulle alla slavar släppas fria. Skulle alla få återvända till sin gård. Till sina ägodelar. Blir man slav 2 år innan jubelåret, ja, då var man slav i 2 år. Och så fick man gå tillbaka till sitt. Det var väl ordnat på det sättet. Så det här var, man blev så att säga en ofri människa på det sättet. Man jobbade åt någon annan. Men det var tidsbegränsat. För att avbetala en skuld. Ungefär lika. Alltså det går att jämföra med det som vi har idag. Om någon har skuldsatt sig alldeles för mycket, då är det någon som heter kronofogden. Och man är inte lika fri längre. Man kan inte förfoga längre över sina pengar. Det finns kronofogden som bestämmer exakt hur mycket du får ha för dig själv, och allt det andra det behåller kronofogden. Men tanken är att det ska vara tidsbegränsat, så att tills alla skulder är betalda, och så återgår man till att vara en fri människa. Det är den sortens slaveri Bibeln talar om. Men aldrig det att man går och rövar bort en människa, en fri människa, och för den bort till ett annat land in i slaveriet och gör dem rättslösa. Det man gjorde i Afrika och på andra platser, det går uttryckligen emot det 8:e budet. Så, det var inte så konstigt när jag sa att vi får inte stjäla människor, eller hur? Det andra området, det är att vi inte får stjäla andras ägodelar. Människans egendom är okränkbart. Lika lite som vi får stjäla människor, så får vi inte heller ta och stjäla av det som människor äger. Det har visat sig om och om igen i historien att om man inte får äga mark, om det inte finns privatägt mark, om det inte finns människor som äger fastigheter, då kan man inte bygga ett fritt och fungerande samhälle. Många totalitära regimer, de tar ju bort rätten till privatägt mark. Under medeltiden, ja, då var det de här superrika furstar och kungar och andra storgudsägare som ägde hela marken, och så var det den största delen av befolkningen som fick slita åt dem så att de blev ännu rikare. Det var inte Guds tanke. Socialister tog bort privat ägd mark för att ge det åt folket. Vad hände i de länder som följde dessa regler? Det vill säga i kommunistiska länder. Deras stöld av privat egendom ledde till stölden av friheten. Man kan ju stjäla friheten också. Det är en stöld att människor inte längre får uttrycka sig fritt. Och detta i sin tur ledde i förlängningen till en massiv stöld av människoliv. Om vi tänker på Sovjetunionen, minst 25 miljoner människor som omkom under Stalins tid och så vidare. 8:e budet värna om okränkbarheten och människans egendom. Och jag vet att Irma kommer fortfarande ihåg en predikan jag höll här nere på gamla kyrkans grund. Det var en sån där ekumenisk gudstjänst, karnevalsgudstjänst, där jag nämnde att inte ens en penna på kontoret hos chefen är vår. Det var något liknande jag sa den gången. Och jag vet att du kommer fortfarande ihåg det, för du har sagt det till mig flera gånger. Ingenting som inte är vårt får vi ta utan att vi har fått lov till det. Gud är väldigt noga i detta. Han värnar om just människors ägodelar. Tänk vad härligt, jag har hört talas om detta, att för en 50-60 år tillbaks behövde man inte låsa sina hem. Va? Precis, va? Fanns det en sådan tid? Jo. Gud värnar om människans egendom. Och det tredje området. Vi får inte stjäla icke-materiella värden. Om ni tänker på den här gubben i början med säcken. Som hade stoppat ner silver och guld och annat i värde ägodelar. Det är det vi tänker på när vi hör att du ska inte stjäla. Men det finns också det här området att vi ska inte stjäla icke-materiella värden. Vi får inte stjäla människor, inte deras egendom och inte heller deras anseende och deras rykte. Det är också att stjäla. Vi får inte stjäla deras värdighet. Inte deras tillit. Inte deras intellektuella egendomar. Och det vill jag kort förklara vad jag menar med dessa olika områden. Människans anseende och rykte. Det är väldigt, väldigt viktigt att vi aldrig stjäl en människas anseende och rykte. Och det sker i regel genom att man lanserar falska rykten. Man håller på med förtal, med skvaller, med halvsanningar. Och det är faktiskt en mycket destruktiv form av stöld. För om någon kommer och tar min klocka som nu ligger här obevakat, så kan jag i bästa fall få den tillbaka om polisen hittar den, eller så får jag gå och köpa en ny klocka. Det är ju inte det värsta som kan hända. Men om mitt anseende och mitt rykte blir förstört, om mitt goda namn har stulits, är det nästintill omöjligt att helt återställa det. Det finns alltid en liten bismak när folk pratar om vissa personer. Människans värdighet. Hur kan vi stjäla en människas värdighet? Jo, genom att förödmjuka personen. Att kränka, eller som man modernt kan säga, att platta till en människa. Och kanske till och med offentligt. Om vi gör detta så stjäl vi människans värdighet. Och det kan faktiskt leda till en permanent skada av något av det mest värdefulla som vi har. Just värdigheten. Människans tillit. Att stjäla en människans tillit. Ja, det är detsamma som att bedra eller lura någon. Det hebreiska ordet för att lura, det är gnivat da'at. Gnivat da'at. Ordagrant översatt, stöld av kunskap. Stöld av kunskap. Och exempel på detta, att lura någon, det är att någon kanske tvingar en annan att köpa något som man aldrig har velat. Man blir lurad. Man förlorar tilliten till andra människor. Kanske någon säljer någonting. Man är medveten om att det finns fel och brister, men man berättar inte för de andra. Då blir man lurad. Och ni vet själva hur det känns när man blir lurad. Det är inte roligt. När man blir lurad Och speciellt om det är någon som man har haft tillit till. Det är det värsta som finns, att förstöra tilliten. Ett annat exempel är om någon utan att mena det lovar kärlek och kanske äktenskap bara för att få materiella eller sexuella fördelar. Vi ska inte stjäla människans tillit. Och det fjärde som jag hade nämnt, människans intellektuella egendomar. Med detta menar jag att man stjäl en annan människans ord eller intellektuella produkter. Det är det som vi kanske också många gånger kallar för plagiering. Har ni hört talas om det? I Tyskland var det några ministrar som har behövt avgå. För man kom på när de skrev sina uppsatser på universitet att de bara hade kopierat någon annans. Det är plagiering. Och så låtsat som att det här är mitt. Förlåt? Ryssarna. Ja, så det finns många exempel. Men det behöver inte vara just det, utan det kommer väldigt nära oss lite yngre människor. Oss lite yngre människor. Otillåten kopiering av filmer och musik. Det är att stjäla någons andra verk. Nedladdning av musik och filmer utan att man har tillstånd. Och för att inte själv drabbas nu av detta så måste jag säga, när jag tittar på de här 10 budorden, då har jag blivit väldigt inspirerad och fått stor hjälp av någon som heter Dennis Prager. Så man kan också gå in på nätet och lyssna på vad han säger på engelska. Så jag har fått en hel del tankar och idéer för den här serien genom hans undervisning. Så sammanfattningsvis kan vi konstatera att stjäla en människas liv, röva bort människor, stjäla en mak eller maka eller stjäla materiella eller intellektuella ägodelar. Att förstöra ett gott anseende, värdighet, tillit gör stor skada. Ibland nästintill irreparabla skador. Nu vänder jag på det hela. Gud säger att du ska inte stjäla. Så att inte stjäla, vilken välsignelse. För oss, om jag inte blir bestulet på något av de här områdena, ja, det tycker jag bara är fantastiskt. Och ni kanske också blir glada om inte jag stjäl ifrån er. Tänk om alla människor skulle hålla enbart det 8:e budet. Det skulle bli en fantastisk världsrevolution till det positiva. Och då skulle tanken komma ifrån Gud. Det är hans tanke. Det är hans vägmärke som ska leda oss genom livet. Jag vet inte vad du har tänkt när du sitter och lyssnar här. Du kanske tänker på något som den helige ande har aktualiserat i ditt liv. Du kanske blir medveten om någonting där du säger, ja, men just jag kommer ihåg att jag har stulit på det ena eller andra sättet. Den helige ande kanske manar dig att här är det något som behöver komma fram i ljuset. Här behöver jag förlåtelse. Och det är bra. Om detta är det som har hänt, om det är det som sker i dig, att du upplever, oj, just det har jag blivit skyldig. Det är det mest positiva som kan ske, för det är förutsättningen till att du blir förlåten. Och Jesus är ju här mitt ibland oss. Han bara väntar på att han kan förlåta oss. Han nämner aldrig de här sakerna bara för att slå oss ner. Han för inte fram de här bilderna framför oss för att vi ska känna oss dåliga. Det är inte uppgiften. Utan lagens uppgift är att visa att vi är syndare. Men sen går vi med vår synd till Jesus. Och där får vi full förlåtelse. Där får vi liksom känna hans omfamning och höra hans ord: jag förlåter dig. Bara vi gör detta. Som jag har sagt tidigare, en ursäkt kan Gud aldrig förlåta. Alltså när vi försöker och säger, ja men jag var ju tvungen att göra si och så. För att, så man försöker liksom försvara sig inför Gud. Det kan aldrig bli förlåten. Men om vi erkänner vår synd, om vi böjer oss och ödmjukar oss under Guds mäktiga hand och säger: här har jag blivit skyldig, förlåt mig. Då förlåter han oss alla våra synder. Jesus vill och han kan med den helige andes kraft förvandla oss också. Det finns ju de som säger: jag kan inte på annat sätt, jag måste stjäla. Kleptomaner. Och det kan vara jättesvårt för dem. Jag säger inte att det inte är svårt för dem. Men det finns vittnesbörd om hur Jesus har förvandlat också kleptomaner. Att de har blivit helt fria från det. Så det finns inget omöjligt hos Jesus. Halleluja. Låt oss gå till Jesus och be honom om hjälp. Han är här och han hör dig. Men sen finns det också den andra sidan. Du kanske har blivit utsatt för stöld. Nu tänker jag kanske inte främst på stöld av guld och silver. Som sagt, det går att ersätta. Men du kanske har blivit utsatt för att någon har stulit tilliten, värdigheten. Att någon har stulit något av det som du har producerat, som du har skapat. Sen har någon annan tagit äran åt sig och du känner dig kränkt. Och jag sa att då är det nästintill omöjligt många gånger att man kan komma tillbaks. Men betoningen är på nästintill. Det är inte omöjligt. Och igen vill jag tänka på de många vittnesbörden där människor har berättat om hur de har blivit sårade, skadade. Hur tilliten har trampats med fötterna. Hur värdigheten har tagits ifrån dem. Hur de känner sig sårade in i märg och ben, som man säger. Och så säger de: men genom Jesu hjälp så har jag kommit ut ur detta. Jag har kunnat förlåta. Jag har blivit en fri människa igen. Jag har fått tillbaka min värdighet i Jesus. Jag kan på nytt lita på människor, för jag kan lita på Gud. Så det finns en väg. Det är inte kört, det är inte omöjligt. Men det viktiga är att vi tar de här såren och går till Jesus. Han kan och han vill hjälpa oss. Så när vi kommer till Jesus, så är det viktigt att vi lyssnar på hans vägledning. Vad är det han har att säga till oss på de olika områden i våra liv? Om vi då säger ja till hans undervisning, om vi lyssnar på hans röst och gör som han säger, då får vi uppleva hur han leder oss steg för steg. Ibland kan det gå väldigt snabbt, ibland kan det ta en lång tid, men hur han leder oss tillbaks in i det som han har lagt ner i oss genom skapelsen. Att vi är en avbild, ett mittemot av Gud själv. Det är det han vill återskapa i alla av oss, oberoende av vad vi har gått igenom.
Nu på en stund här så kan vi bara göra så att antingen du kan göra det på din plats, eller om du säger vill,
så kan ni bara komma fram och så ber vi för varandra. Ni kommer ju aldrig till mig eller till Tag eller till en människa, utan tillsammans går vi till Jesus, och han förmår. Allt han förmår, allt han förstår. Jesus är Herre i allt. Amen.